Så, vi ska dra igång på en enda gång och välkomna alla ni som är här, välkomna ni som lyssnar på internet. Och det här är, om jag inte missminner mig, den tredje gången nu som vi tar oss an första Korinthierbrevet. Och vi går framåt där, vers för vers. Oftast så är det 8-10 versar per gång. Och idag så har vi hunnit fram till vers 18. Och om mina planer och planeringar håller så ska vi avverka versarna 18 till och med 25. Och titeln på, jag sa ju det att jag delvis följer lite grann den uppdelning som Svenska Folkbibeln har, men inte helt och hållet, därför att man har ganska långa stycken där. Så att, idag ska vi tala om världens vishet i jämförelse med korsets dårskap. Och jag tror jag gör så att istället för att läsa alla versarna så läser jag de versar som jag ta mig an då, hur jag har delat upp det. Jag har tre punkter idag och den första är korset, Guds kraft. Korset, Guds kraft, och det är vers 18. Till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. I Moskva så talade vi mycket om korset. Talade mycket om betydelsen av korset. Och vi har tidigare här i första Korinthierbrevet talat om hur korinterna, det var en kunnig kyrka, så tillvida att de hade verkligen tagit till sig evangelium. De förstod faktiskt nåden, men de hade missat lite poängen, och de hade tagit nåden som en ursäkt för att synda. Och inte nog med det, de hade splittringstendenser i kyrkan, som vi talade om förra gången. Man hade börjat följa Paulus, man hade börjat följa Petrus, man hade börjat följa Apollos, och vissa följde Kristus, vilket naturligtvis är det rätta att göra, men ni vet vad vi menar i sammanhanget. Det fanns de här splittringstendenserna, och Paulus var oroad över det. Men nu så ger han dem lösningen. Och lösningen är egentligen korset. Och lösningen för alla våra problem, oavsett vad de är, vare sig det är stridigheter, splittringar eller vad det än är, så är korset lösningen. Därför att vad är det som gör att vi strider och bråkar om olika saker? Ja, det är ju vårt kött. Och vad säger Bibeln om köttet? Jo, att vi måste korsfästa köttet. Eller rättare sagt, köttet har blivit korsfäst vad Gud beträffar. Men på något sätt så måste vi i Romarbrevet 6:11 se oss själva som döda till vårt kött och levande till Kristus. Och det är det korset handlar om. Att det är inte längre jag som lever i Galaterbrevet 2:20, utan det är Kristus som lever i mig och genom mig. Och de av oss som finner denna sanning och dagligen inser att vi är döda till oss själva, till våra egna ambitioner och karriärer och stridigheter, och ser bara Kristus i oss och genom oss, ja, då bleknar väldigt mycket av de här problemen bort. Därför att det är korset som tar hand om det, och det är det som han talar om här, att korset är så viktigt och är så centralt, och han börjar med detta. Och på den här tiden så vet vi, eller om vi inte vet det så säger jag det nu, att korset var en symbol för döden. Det var ett avrättningsredskap, ungefär som vi tänker oss en snara där någon blev hängd, eller en elektrisk stol, eller en giftspruta, eller vad man nu använder för metoder för att avrätta någon. Så att bära omkring på ett kors, som vi gör idag, liksom en liten halskedja med ett kors eller vad det nu kan vara, det tycktes säkerligen väldigt märkligt i på den här tiden. Men för oss som lever på uppståndelsesidan av korset, som ser tillbaks på att Kristus på grund av hans död på korset och uppståndelse, på grund av detta så har vi liv och seger genom uppståndelsen. Och för därför har korset blivit en kär symbol för den kristna tron. Men faktum är att kristen tro börjar med fakta. Ni vet hur mycket filosofier finns i den här världen. Ni vet hur mycket olika saker som olika grejer bygger på. Men faktum är att den kristna tron börjar med fakta. Vad är det evangelierna talar om? De talar om inkarnationen. Och vad är inkarnationen? Jo, att Gud blev en människa i Jesus Kristus. Det är fakta. Eller faktum. Det talar också om att Jesus dog på korset, blev begraven, uppstod från de döda, steg upp till Gud, Fadern i himmelen och är sittande på Faderns högra sida. Allt detta talar Bibeln om. Talar Bibeln om som ett faktum. Och det är det här vi utgår ifrån. Den kristna tron är liksom inte bara några uppdikterade olika tankar, utan det bygger faktiskt på fakta. Och jag tänkte på hur människan i sin dårskap på något sätt tror sig kunna lösa sina egna problem genom kunskapen och utvecklingen. Och kunskapen och utvecklingen går fortare och fortare. Vi ser det varje dag och vi är på ett sätt imponerade och fascinerade över hur snabbt utvecklingen går. Och många människor har satt sin tro till det här. Man erkänner förvisso att den här världen är full av problem. Men på grund av denna snabba utveckling så tror man ändå att dessa problem är möjliga att övervinna. Och det är helt otroligt att se hur, ska vi säga, avancerad människan är. Jag hörde precis lite undersökningar om hur olika saker som människor upplever när de tar olika droger. Samtidigt som man kan uppleva liknande fenomen när man går djupt in i olika former av meditation och österländsk mysticism. Att det finns en värld där ute, eller där inne rättare sagt, som vi tränger in i, som på ett visst sätt är verklig, men som Gud har sagt att vi inte ska befatta oss med. Därför att vi är inte redo för det. Vi är inte kapabla att göra det i dess fallna stadie som vi befinner oss i som människor. Men människan söker verkligen kunskap. Människan söker verkligen lösningar. Men allt detta är så fåfängt. Människan har ingen kraft. Jag tänker på hur människor åstadkommer så oerhört mycket. Och korsets budskap punkterar allt detta. Ni vet hur det är, liksom någon sitter och skryter över sina bedrifter. Vad man har gjort i sitt liv, hur mycket man har jobbat, hur mycket man har tjänat, hur mycket man har utbildat sig, vilka olika utmärkelser man har fått i livet. Allt det här liksom. Och så säger man bara att ja, men det har ingen betydelse om du inte tror på Jesus. Liksom att wow, vad är det här för någonting? Menar du att det som jag har kämpat så hårt för har ingen betydelse? Nej, exakt det som vi säger. Och därför blir korset en dårskap. Människor kan inte acceptera detta. Menar du att mina ansträngningar inte skulle ha någon som helst betydelse? Jag kan förstå att Gud hjälper oss det sista liksom, om det nu behövs någonting. Men att ingenting skulle vara värt någonting av allt det som jag har kämpat för i mitt liv, det har människor svårt att acceptera. Men det är exakt det som Paulus säger i Filipperbrevet 3. Han säger att allt det som jag tidigare räknades ha något värde, det har inget värde längre i jämförelse med Guds nåd. Så för att Guds kraft ska bli verklig i oss och i de troende, så måste korset relateras till på rätt sätt. Och hur relaterar vi till korset? Jo, att vi dagligen inser att vi är döda till oss själva, det vill säga vårt kött, och lever för Gud. Därför att när hans liv får bli levt genom oss, då kommer också hans kraft att manifesteras i oss och genom oss. Så att även människans bästa är inte tillräckligt, eller ens i närheten av att vara tillräckligt till för Gud. Och så fort vi börjar att hävda någonting av vårt eget, ja, då på något sätt är korsets kraft till intet av gjort. Men Paulus säger att jag har inte kommit till Korint för att diskutera filosofier och religioner och mänsklig vishet. Jag har kommit för att förkunna korset. Därför att det och endast det är lösningen på ett problem som var det här splittringstendenserna. Sen nästa punkt här, världens vishet förslår inte långt, verserna 19-21. Det står ju skrivet, jag ska göra de visas visdom om intet och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Och det här är ett citat i vers 19 här från Jesaja 29:14. Han talar om de förståndigas förstånd, de visas visdom. Och det är ett citat från Jesaja 29:14. Och där handlar det om att Juda, sydriket, stod inför en potentiell invasion av Assyrien. Och man sökte en massa lösningar. Och en av lösningarna var att sluta ett förbund med Egypten, så att man skulle kunna stå emot assyrierna. Men Egypten, som ni vet, i bibliska termer talar om världen. Så vad Juda gjorde för att skydda sig och skydda Jerusalem, det var att gå till världen och sluta en allians med världen. Och Gud säger att den kommer inte att förmå någonting. Och det är inte slutet på historien, för att för er som har läst det här i Jesaja 29, men också i andra konungaboken 18 och 19, så ser vi hur assyrierna kom ända fram till stadsgränsen. Och de stod utanför och de hånade dem. Och de sa liksom att vem ska nu hjälpa er? Hur ska ni nu lösa det här? Ni förlitar er på Egypten, ni förlitar er på det ena med det andra. Och de hånade också deras gud och så vidare. Men kungen där, Hiskia, han tog det här brevet som den assyriske kungen hade gett dem, som kungen hoppades på skulle bli anledningen till att de skulle ge upp och ge sig själva till assyrierna. Han tog det här och han lade ut inför folket och inför Gud, och de bad över det, och Gud hörde deras bön. Och det här skriftstället, det stod om att 185 000 assyrier föll på en enda natt genom Guds hand. Och ett helt fantastiskt gudsingripande. Och jag tänkte just på det här liksom, att den här världen, man ser på tv eller man läser i tidningarna, eller man hör talas om liksom hur olika ledare för olika länder, de möts tillsammans och de ska lösa det och det problemet, och de ska bygga upp olika allianser och de ska göra massa olika saker för att komma till bukt med alla de problem som människor har. Men det förslår inte. Därför att ingen annan än Gud kan lösa problemen. Och vi ska inte vara förvånade över att världen gör så. Men hur gör vi själva många gånger när vårt liv står liksom hotas av en invasion av fienden från utsidan? Och vi försöker att sluta olika allianser med den här världen och förhoppningar om att det ska lösa saker och ting. Men vi får göra som Hiskia. Lägga allt öppet inför Gud och säga bara, Gud, är du som förmår någonting. Och Gud hörde bönen, han hjälpte dem, han grep in i situationen. Och i vers 20 här så talas det om tre olika kategorier. Han talar om de visa. Var är de visa? Och hur långt räcker den här världens vishet egentligen? Det är fantastiskt att se hur Gud har gjort olika saker. Och det finns, vi kan vara visa i den bemärkelsen att vi kan söka kunskap. Men hur långt räcker den mänskliga visheten i de här situationerna? Ingenstans. Sen talar han om en annan kategori här, nämligen de skriftlärda. Och det var de som judarna förlitade sig på. Deras tradition, de människor som hade samlat kunskap och vishet och erfarenhet under sin livshistoria, och det var samlat i olika skrifter, och det här förlitade man sig på. Men han säger, vad förslår det i jämförelse med kunskapen om Gud? Och sen använder han en tredje term här som är ordvrängare. Och det här var grekernas sätt att ta itu med problemen. Ett annat sätt att översätta det här ordet ordvrängare, det är debattörerna. Grekerna älskade att debattera. De samlades på torgen där de bodde i sina städer och samhällen, och de debatterade olika saker, det senaste filosofierna, senaste nyheterna, alla de här sakerna. Och de hoppades på det sättet att bli delaktiga av den senaste, bästa kunskapen, och att det skulle rädda dem. Men han säger att inget av det här, varken judarnas tradition eller grekernas tradition eller någon annan vishet förslår. Och han säger att förlita er inte på det här. Så kunskap, det är egentligen upptäckten av hans sanningar, eller hur? Kunskap är upptäckten av hans sanningar. I Johannes 8:32 så står det att sanningen ska göra oss fria. I Johannes 14:6 står det att Jesus är sanningen. Sanningen är en person och finns i Jesus Kristus. Och jag tror att Gud uppmuntrar oss att söka kunskap. Absolut ingen tvekan om det. Några av er var med när vi såg den här filmen Privileged Planet. Och det var inte nog med att vi lever i ett fantastiskt universum. Men dessutom så har Gud gjort det på det sättet att vi kan upptäcka hans skapelse. Det är inte heller en självklarhet. Men det är faktiskt så att allting som finns går att upptäcka. Och upptäcka ganska lätt. Och det är det vi ser nu med en tilltagande hastighet. Alltså, människan har hela tiden gjort upptäckter. Men nu går de väldigt fort. Och därför så fördubblas kunskapen inom bara ett par år. Och det gör liksom att vi har än mindre anledning att inte tro på Gud. Därför att i alla de här upptäckterna så har Gud gjort det möjligt att se honom, se hans skaparkraft och så vidare. Och kunskapen är alltså upptäckten av hans sanningar. Och visheten, det är användandet av denna sanning. Ni känner till det här uttrycket kanske, att all sanning är Guds sanning. Det vill säga att det finns sanningar som inte står nedskrivna i Bibeln. Och det är ju sant så tillvida att om man gör en upptäckt i den här världen, att någonting förhåller sig på ett visst sätt, om det är matematik eller fysik eller medicin och så vidare, ja, då är det ju så. Det finns där i skapelsen. Och så tillvida är all sanning Guds kunskap. Förlåt, men all sanning är Guds sanning. Men allt finns där ute för att vi ska kunna lära känna honom. Och denna världens vishet förslår ingenting. Om människan förkastar Gud, ja, då är information absolut värdelös. Och filosofen Hegel, han sa så här att historien undervisar oss bara om att historien inte lärt oss någonting. Och det ligger mycket i det. Ni hör hur man säger, ja, vi lär oss av historien. Men faktum är att historien lär oss att vi inte lär oss någonting av historien. Därför att människans galenskap och dårskap, den upprepas snarare. Trots att vi har ett mått av kunskap om historien. Och det bevisar bara att problemet är inte brist på information eller brist på mänsklig kunskap, utan problemet är det mänskliga hjärtat. Och det är det som Gud vill ta itu med. Och i vers 21 här så ser vi att evangeliet är Guds budskap till frälsning. Och det är det som är så häftigt, att vi har alla dessa kunniga så kallade visa människor i den här världen. Och de sysslar med sina grejer och de sprider sina lögner och de sprider sina teorier och allting, och de förkastar Gud många gånger. Men det som verkligen har betydelse, det är evangeliet. Och det har Gud gjort så enkelt att det kan förkunnas och predikas av vem som helst. Och jag tycker det är fantastiskt. Barn, outbildade och till och med kristna som inte lever för Gud. Vi har hört många exempel på detta. Hur evangeliets enkelhet har brutit igenom i de mest otroliga sammanhang där man minst anar. Och jag är inte emot att ha en gedigen utbildning och kunskap att möta människors frågor och tankegångar. Det kan absolut behövas i denna tid som vi lever i. Men samtidigt får vi aldrig glömma att det som verkligen har kraft, det är korset. Det är en dårskap för människor. Det är en stötesten för många, men det är också Guds kraft, och det finns en sån enkelhet i det, och vi får aldrig komma bort ifrån den. Och den tredje punkten här, det är, det kallar vi för, vad mer behöver människan? Och det är verserna 22-25. Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Till Guds dårskap visar han människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Judarna begärde tecken. Och det var egentligen ett hån emot Gud. Därför att judarna, de hade sina patriarker. De hade sin historia. De hade sina profeter. De hade skriften. De hade fått allting. De hade sina skriftlärda som hade studerat profetierna. Hade studerat om Messias, hur han skulle vara, när han skulle komma, allting. När han kom så kände de inte igen honom, utan de förkastade honom, hånade honom, de korsfäste honom. Och de sa, ge oss ett tecken. Ungefär som att Gud inte hade gett dem tillräckligt många tecken. Så han säger här egentligen att när de begär tecken, ja, då var det faktiskt ett hån mot Gud. Därför att i Romarbrevet 1 så står det att vi kan se honom genom skapelsen. Och judarna hade fått så mycket mer än den allmänna kunskapen om Gud. De hade också fått den specifika kunskapen om Gud som vi nämnde genom skrifterna och profeterna och så vidare. Och Gud sa att inget annat tecken ska ges till dem annat än Jonatecken. Och Jonatecken var att han var 3 dagar i valfiskens buk och han kom ut igen. På samma sätt så var människosonen 3 dagar i graven och kom sedan ut igen uppstånden. Och detta tecknet fick de. Men inte ens detta var tillräckligt. De begärde fortfarande tecken och de kunde fortfarande inte tro på honom. Och sedan talar de om vishet som var grekernas lilla bebis. De älskade visheten. Och de träffades och de hade sina filosofer och de studerade och de hyllade kunskapen på det sättet. Men faktum är att människan har inte, trots sin kunskap och vishet som vi talade om tidigare, lyckats speciellt väl. Det har varit många högstående kulturer under historien som vi känner till, men de har alla på något sätt antingen gått under eller blivit tillintetgjorda på ett eller annat sätt. Men samtidigt har vi sett att de länder och folk och platser som i någon mån har tagit till sig Bibeln och ärat Bibeln och respekterat Bibeln har också upplevt ett mått av välsignelse. Men vishet utanför Gud, mänsklig vishet, förmår ingenting. Så vad mer behöver människan? Hur mycket mer ska Gud uppenbara? Hur mycket mer behövde judarna egentligen få för att kunna förstå att Jesus egentligen var den som de sökte eller väntade på? Och hur mycket vishet ska man behöva få i den här världen för att kunna förstå att bara Gud kan ha skapat denna komplexa jord? Och sen i vers 23 så talas det om stötesten hos judarna och dårskap hos grekerna. Och faktum är att korset var för judarna en stötesten. Därför att i 5:e Mosebok och verserna kapitel 21 och vers 23 så står det att förbannad är den som blir upphängd på trä. Och på något sätt var det så för judarna att eftersom Jesus blev korsfäst, upphängd på trä, så måste han ju varit förbannad av Gud. Men där ligger ju denna paradox att han var ju faktiskt förbannad av Gud i bemärkelsen att han tog på sig hela mänsklighetens synd och skuld och blev därför föremål för Guds vrede och straff och dom i Jesaja 53. Men det slutade inte där, utan när synden blev eller hade blivit dömd i hans kropp, ja, då uppstod han igen. Men judarna tog det som att okej, han måste ha varit förbannad av Gud. Han måste ha varit utstött från Gud. Annars skulle han inte ha blivit upphängd på trä. Och det var också därför som ni vet hur det står i slutet av evangelierna. Hur människorna stod runt korset och sa: om du verkligen är Guds son, kom ner från förbannelsens träd. Kom ner från den här platsen som faktiskt för oss bevisar att du inte är den som vi väntar på. Men Guds vishet är inte som den mänskliga visheten. Han hade själv sagt att han skulle utelämnas i människornas händer och korsfästas och dö, men sedan uppstå. Så därför var korset en stötesten. Så när Paulus predikade korset så sa han: nej, vi kan inte tro på den här förbannade mannen som har blivit upphängd på trä. Och för grekerna som hyllade kunskapen så var det en dårskap. Varför skulle just eran religion vara rätt? Varför skulle just detta budskap vara det rätta? Tänk på alla andra tankegångar och filosofier och vishet som finns där ute. Våra egna filosofer och allting vad det nu kan vara. Nej, här kommer ni och hävdar att just detta är det enda rätta. Det blev en dårskap för dem. Så han sa att korset tas inte emot många gånger av judarna. Därför att det är en stötesten. Korset tas inte emot av grekerna många gånger. Därför att det är en dårskap. Men sen i vers 24 så talar han om de kallade. Och både judar och greker så predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Så här ser vi att för de som ödmjukar sig, både judar och hedningar, så är korset en Guds kraft. Och vi kan titta på våra egna liv. Vi kan titta på de vi känner och deras liv. Vi kan också titta ute i den här världen. Hur många människor som faktiskt har erfarit det här. Som har tyckt att tidigare att korset är en stötesten. Eller att korset är en dårskap. Men man har funnit Jesus Kristus. Och man har tagit till sig det här. Och man har blivit överbevisad. Och man har trott till frälsning. Och slutligen där i vers 25. Så gör han en liten sån här relativitetsgrej här. Ty Guds dårskap är visare än människor. Och Guds svaghet är starkare än människor. Så att med andra ord. Det vi kan prestera som människor. När det är som allra bäst. Det förmår ändå ingenting. I jämförelse med. Vem Gud är. Hans person, hans karaktär, hans natur. Och tänker på den här versen som avslutning i Jesaja 55. Versarna 8 till och med 9. Att Guds tankar är så mycket högre och så mycket bättre än människans. Eller lika mycket högre och bättre än himmelen är över jorden. Och vi har att göra med en så fantastisk Gud. Som har lagt ner en kunskap och en vishet i sin skapelse som saknar motstycke. Och vi som lever i denna sista tid, i denna sista generation, vi har privilegiet att ta del av detta. Jag personligen älskar att sätta ögonen, eller sätta tänderna i sig, man eller vila ögonen på olika artiklar och tidningar och böcker och allting som talar om de här senaste upptäckterna. Därför att för mig är det bara än en gång ett fantastiskt bevis på vem Gud är. Och ju mer jag hör och ni hör säkert av det här, ju mindre känner vi oss och ju verkligare och mera realistiskt blir korsets budskap att det är inte den mänskliga kunskapen och visheten. För vad vi förmår egentligen, det är bara att upptäcka det som Gud redan har skapat. Jag menar, vad handlar vetenskap om egentligen? Det är bara att upptäcka någonting som redan finns där. Människan har egentligen inte åstadkommit någonting. Mer än att Gud tillåter oss att lite i taget se vad hans skapelse verkligen är och innebär. Och när vi gör det. Så förhoppningsvis leder det till att vi ödmjukar oss själva och tror evangeliet. Och låter honom leda oss. Så korset är på det sättet en dårskap för den här världen. Men för oss är det en fantastisk, ett fantastiskt privilegie. Därför det leder till frälsning. Och vishet, Guds vishet. Så världens vishet förmår ingenting jämfört med Guds vishet. Korset är en dårskap men är också Guds kraft. Och den här världens vishet förslår ingenting egentligen. Gud har gjort allting, gett oss allting som vi behöver för att kunna förstå honom och hans plan och hans frälsning. Och därmed så var också korset svaret för korinterna på sina splittringstendenser. Så länge ni jagar mänsklig vishet, ja, då kommer ni också att hylla människor på olika sätt. Men när ni inser att korset är Guds kraft i all enkelhet, så har Gud gjort det på det här sättet. Ja, då kommer också de här splittringstendenserna att lösas på ett eller annat sätt. För Kristus kommer att bli upphöjd. Och människor kommer inte längre att ha en plats i era liv på det sättet. Så Herre, vi tackar dig just nu för att du välsignar ditt ord. Tack för de här tankarna från första Korinthierbrevet 1, 18-25. Herre, vi ber att du fortsätter att välsigna dem så att vi kan förstå ännu mera om vem du är och vad du vill med första Korinthierbrevet. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen.